Hallå där, stå på tå där, köpa blåbär. Och Joel dansar rave dance där på andra sidan.
Det var länge sedan jag gjorde det där, kände jag.
Mm. Ja, vi gjorde det, jag vet inte hur många avsnitt sedan det är, men det är nog ganska många när vi hade vårt lilla rave här inne.
Ja, verkligen.
Då det blev så stökigt att Evelina var tvungen att komma in och undra vad fan vi höll på med.
Ja, fy fan vad sjukt. När vi lyssnade på Ecuador. Med Sash, eller vad fan han heter.
Ja, herregud, vilken skit, men det är det som är så roligt.
Ja.
Okej, men hur har veckan varit då?
Veckan har varit bra hittills. Jag gillar ju på något vis att jag så här kan planera min dag väldigt, väldigt fritt.
Mm.
Det blir ju så här i början så kanske jag liksom inte pressade schemat tillräckligt hårt. Men det är sånt som jag har fått lära mig liksom. Men det är jävligt gött att kunna göra så, till exempel att jag lägger in så mycket som möjligt i början av veckan.
Mm.
Och så hade jag som idag, torsdag eftermiddag, hade jag lite studiebesök och sånt. Gå och prata med företag och visa upp sig och presentera vad vi jobbar med på Folkuniversitetet. Och sen kände jag när jag var där 2:30 att nu ska jag ju bara ta anteckningar på det här. Så då åker jag hem och gör det.
Mm.
Och imorgon har jag visserligen möten på eftermiddagen. Det är inte så gött att ha det på fredagar. Inte när man har sista möte klockan 2. Du kan känna att det kan bli lite segt. Sådär. Men det, alltså man har admin på förmiddagen och möten på eftermiddagen en fredag. Det kan lätt bli lite så här, varför la jag upp det så här?
Man blir ju, det är ju för att man är ganska trött där på fredag eftermiddag. Mm. Man har ju gjort hela veckan och så är det sista rycket och man vill väl ändå vara i bra form då.
Ja, visst egentligen. Är det så. Ja, men sen å andra sidan vet jag ju det att den här personen som jag träffar, jag tycker att 30 minuter möte, det blir rätt mycket för en del.
Mm.
Liksom de, och sitta och prata så om ganska, eller man öppnar upp sig lite så.
Mm.
Så vi vet att 2:30, där när det börjar 2, då brukar jag alltid fråga att ja, nu har vi hållit på en halvtimme. Är det så att du har några frågor till mig idag? Och har de det så har vi faktiskt tid i 45 minuter, en kvart till. Men säger de nej, det känns bra, då känner jag mig bekväm och avslutar det. Så 2:30 kanske jag liksom bara har små pill kvar resten av dagen, vilket är rätt skönt.
Fredagar är en sån dag då jag gillar att bara ösa klart sånt som behöver vara klart. Och gör ingenting om man åker kanske lite senare så. För att det är man är ju trött som ett as när man kommer hem.
Ja.
Och det är det som är gött när man kommer hem och trött som ett as och vet att nu är det helg.
Ja, visst är det så.
Det är en av de bästa känslorna alltså.
Mm.
Det är som att ta det här sista setet på gymmet fast man egentligen inte orkar och det bara gör ont i hela kroppen. Så fast i form av en kognitiv överbelastning istället, för det är så jag tränar. Mm.
Precis, just det.
Men fan vad gött då.
Mm. Det känns bra.
Ja,
du själv då, får jag ändå fråga då, när vi ändå var där, hur har din vecka varit?
Ja, men det har varit bra. Det är väl kanske att svära i kyrkan, men satan vad gött det med vardag.
Ja, och det förstår jag ju verkligen att du tycker, för jag kan ju ändå känna att det här är den första hela veckan som vi har nu på ett tag.
Mm.
Det har ju varit jul och nyår, och så var det ju förra fredagen var vi lediga, då var det ju, ja, vad fan det nu heter, 13-18 heter det ju.
Mm.
Och nu har det gått en hel vecka igen här och då känns det som att man kommer in i det här vanliga lunket, vilket är rätt skönt.
Ja, alltså jag vände ju på dygnet som en tonåring den här gången.
Ja, det har nästan jag gjort också, så jag förstår du som har varit ledig ännu mer.
Ja. Men du vet det här att man kan inte somna en minut före 3 på natten.
Nej, just det.
Helt omöjligt, och du kan inte öppna ögonen en minut före 10.
Ja, jag förstår.
Jag tror det var i söndags så vaknade jag 11:20.
Ja, fan vad gött.
Så länge har jag inte sovit sen... Ja, jag vet inte.
Sen Televerket blev Telia.
Ja, men typ. Nu var jag i och för sig... Det har jag inget minne av. Men det känns som att fan, det här var länge sedan. Alltså verkligen sån tonåringsdygnsrytm.
Ja, just det.
Men det var gött för att jag kände mig utvilad efter lovet.
Mm. Men det är ändå nice när det blir så.
Ja, och så det här klagade jag inte på förra veckan, för det är ingenting man vill höra i podden, men jag hade ju sån djävulsk nackspärr och var förkyld som ett as. Det gick bra när vi spelade in, men jag kände liksom att nu orkar jag snart inte sitta längre. Och så blev jag matförgiftad i fredags förra veckan, dagen efter. Aha. Vi spelade in podd. Så det var en sån jäkla blandning, för det var ju snökaoset där och Evelina hade råkat köra fast med bilen. Det hände ju.
Mm.
Och jag är ute och skottar och jag tar i för kung och fosterland, och sen ska jag försöka hjälpa henne med att knuffa bilen. Då tar jag också i, och då blir det ju sockerdricka i hela kroppen, och jag håller på att både kräkas och bajsa på mig samtidigt.
Oh, fy fan, vad
och jag känner att det här var inte bra. Jag hade gjort en jättedålig kycklingrätt med nudlar som smakade målarfärg.
Jaha, du.
Som jag inte kunde käka upp hela, och så kastade det. Jag blev ju pissdålig av det där.
Mm.
Så att när jag då fick hålla inne spierna liksom. Jag måste bara sätta mig lite och sen ska jag fortsätta, jag lovar. Men jag behöver bara sitta och andas, för nu är det jobbigt. För det är ju så när man är kass i magen så att säga.
Mm.
Så jag satte mig bara i baksätet på bilen, bara andas. Och sen så kommer några grannar som ska hjälpa till. Jag tänker hoppas de inte ser att jag sitter här i baksätet och eventuellt skiter på mig när som helst.
Ja, fy fan, vad hemskt.
Vilken skam. Men så hjälpte de så att Evelina kom loss. Och sen, sen blev jag lite piggare igen, så skulle vi hitta en annan parkering. Och då gräver som fan igen. Inte att jag tar det lugnt, utan nej, jag ska ha en parkering i 3 meter snö, kändes det som. På 2 sekunder. Och då blev vi ju rutten igen. Och tänkte jag, shit vad jag var i dålig form. Det här är ju inte sant. Och, men sen när vi kom in i lägenheten, då kräktes jag. Och då blev jag pigg igen.
Ja, det kan ju vara så ibland. Du, vet vad jag har hört en gång?
Så jag är glad att jullovet är över. För nu är jag ju pigg och glad liksom.
Mm. Vet du vad jag har hört en gång? Vet du när det kommer upp såna där lifehack, korta videos på YouTube, såna där short stories eller vad de kallar det, där man ofta får ett helt banalt tips, som typ har du skalat potatis med en vanlig kniv? Visste du om att det finns en potatisskalare som gör det mycket lättare? På den nivån är det ju typ ibland.
Ja, eller om du gör så här med, du vet, den här flärpen på en kolaburk, om du vänder på den så kan du stoppa sugröret i den. Och så här, nej. Är det sant?
Ja, men i alla fall, jag har sett en sån bra, en person som bara stod och slirade så där i vinterväglag. Mm. Vet du vad de gjorde då?
Man kan väl ta mattan på golvet och bara lägga ut.
Precis.
Ja, men det är också
ett bra tips.
Det är ett bra tips, men det är ju...
För det har jag ändå sagt, det har jag ju sett folk som står och slirar helt så, utan att tänka på det. Så det tror jag kanske inte så många känner till trots allt.
Nej, ja, men det kan man göra. Vi gjorde inte det för att bilen körde fast. Jag var tvungen att gräva under bilen. Ja. Som att det var som en snöhög som bilen stod på. Då spelar det ingen roll hur mycket man slirar.
Ja, nej.
Då får man gräva fram först. Sen behövde vi inte ta ut mattan. Jag tänkte på det, men höll ju på att spy och skita ner mig istället.
Ja. Så kan det gå. Ja, friåkning idag.
Mm. Det är därför vi pratar om sån här magtjossan man får en fredagkväll i januari.
Mm. Så kan det gå, vet du.
Ja. Det gick ju bra.
Mm. Ja, det gjorde det. Ska jag bara slänga ur en grej direkt?
Ja, ös.
Eftersom det blir så här, vi pratade om det lite förra veckan, och jag vet att jag säger så där ibland, nu ska jag se det här, nu ska jag spela det, och så faller det bara bort. Men fredag, lördag, söndag förra veckan så spelade jag igenom Dead Space.
Berätta allt.
Jag kan börja så här, någonting som jag blev väldigt, väldigt imponerad av, som slog mig. Det är första gången på jättelänge som jag spelar ett spel från den här Xbox 360/PlayStation 3 generationen.
Mm.
Jävla, alltså det syns ju att det spelet är från 2008.
Mm.
Det gör det ju. Men det är ju fortfarande rent grafiskt bara så pass så att jag kan säga det är snyggt.
Mm.
Fortfarande. Sen ser man ju skuggor och ljussättning och sånt där är ju inte på samma nivå som idag förstås. Men det slog mig 2008. Då måste ju det här varit fullständigt vrålsnyggt. Det här spelet. Och det har åldrats jättebra. Sen är det några sådana där som händer, saker som händer med kameran ibland så jag kunde irritera mig lite på. Men som fortfarande händer idag med spel.
Ja.
Till exempel du vet, när man blir inpressad i ett hörn och inte tar sig någonstans.
Mm.
Och det är en av de här bebisarna kan man väl kalla dem som krälar runt.
Ja, de som kan skjuta på en.
Som är väldigt, väldigt svåra att träffa. Och jag ser inte var den är. Och så visade det sig att den är typ ovanför huvudet på gubben på väggen bakom.
Mm.
Och så bara försöka ta mig loss och så kryper den iväg. Och så blir jag bara... Men som sagt, det är sånt här frustrationsmoment. Som ja. Än idag uppstår. Så det blev så några gånger. Det jag tyckte att kameran... jag hade gärna sett gubben lite längre ifrån ibland. Jag tyckte att den var väldigt... Man var väldigt nära gubben med kameran, tyckte jag.
Mm.
Hade velat ha det lite mer... Alltså det perspektivet hade kunnat vara lite större ibland. Och andra sidan så skapar ju den här kameran en klaustrofobisk känsla. Mm. Så det kan lika gärna vara så att det hade inte varit lika otäckt, scary då, ifall det hade varit så. Så ändå, ja.
Men jag tänker också på det där du berättade med att spel från 2008, att ja, man ser att de är från 2008. Men vad är det? Det är idag 15 år sedan.
15, ja.
Mm. 15 år sedan 2008 kallade ju retro då.
Mm, ja, precis.
Jag tycker inte att man kan säga att PS3 och Xbox 360 är retro för att det är den standarden. Jag tror att dels är det väl med HD-upplösningen och det var så pass bra texturer att det är verkligen mest finputs nu.
Mm.
Och ljus. Absolut. Och de här grejerna, de här andra små delarna som man visserligen förbättrar ganska mycket naturligtvis.
Mm.
Men man ser inte, man kan se en viss generationsskillnad naturligtvis om man jämför PS3 och PS4 eller PS4 och PS5 kanske. Men det är inte lika stor skillnad om vi jämför till exempel Nintendo 8-bit och Super Nintendo.
Ja, det håller jag med om. Du har helt rätt.
Så det känns som att det måste ta mycket längre tid nu för att någonting ska vara retro.
Mm.
Och det här är väl en diskussion man skulle kunna ha i evigheter. Jag har ingen aning om det finns någon bestämd gräns för att någonting ska kallas retro.
Det är svårt.
Den är ju väldigt flytande då. PS3 och Xbox 360 skulle jag inte klassa som retro.
Nej, nej, inte jag heller.
Kanske att PS2 räknas som retro nu.
Ja, det skulle den väl kunna göra. Det tycker jag. Men det är inte helt glasklart vad som är retro.
Vi har lite så här halvstörningar på din lina. Jag tänkte jag kommentera det för att annars kommer någon anmärka på det när de har lyssnat.
Aha, okej. Okay. Vad kan det bero på då?
Jag har ingen aning för jag misstänker att båda av oss har full täckning på våra routrar nu.
Ja, det får vi väl hoppas. Jag sitter med kabel dessutom.
Ja. Nej, ja, det kanske är på den här sidan, men det har aldrig varit så här förut. Jag har inga andra liksom program igång eller så där och har ju ändå.
Okej, okay, men vi får hoppas att ni har överseende med den biten idag då helt enkelt.
Ja. Ja. Och så får vi väl komma se om det är någonting som behöver lösas. Eller så ger det sig. Så kan det ju också vara.
Ja, verkligen. Jo, bara för att avsluta det där Dead Space lite. Jag tyckte att det var skitroligt att spela igenom. Jag tycker att det höll hela vägen lagom långt runt 10 timmar så där för den typen av spel tycker jag.
Mm.
Det enda moment jag tyckte var frustrerande och som kändes som bara ulnad, som att vi vill inte riktigt att det ska ta slut för dig än. Det är precis det sista när man ska flytta den här stora artefakten i ett rum med broar. Så då ska man öppna broar, dra den igenom, komma till nästa bro, dra den här stenen igenom. Och det känns som det var tre sådana nivåer kan man säga. Det hade räckt med två. För det kändes som att det tog bara tid.
Och sen ska du köra den igenom någon typ av dörr. Och då måste du springa någonstans och dra i en spak. Och så kommer en jävla massa fiender. Och sen ska du dra den förbi dörren. Dra i en till spak, döda fiender. Det är bara transportsträcka där i slutet. Det håller jag med om.
Så jag hade liksom känt så här att det hade räckt att slåss med några fiender i ett par. Till den här datastationen för att säga att öppna en dörr. Mm. Och där får man den här listen som jag ändå kände. Jag tror att det är så här. Och jag hade mycket riktigt rätt vem det är som har lurat den hela vägen, om man säger så. Att det är den här, spoiler alert, bruden som liksom vill åt den här artefakten hela tiden. Det kändes som att det låg i luften faktiskt. Och mycket riktigt så var det ju så. Men så att det sista leveln där, eller chapter 12, hade väl egentligen kunnat vara den här bossfighten. Det hade räckt. Men överlag ett jättebra spel. Hade säkert tyckt att det förstås varit ännu bättre om jag verkligen hade spelat det 2008 som jag planerade en gång i tiden. Men som sagt, det känns som att den här remaken, den får det bli någon gång i, tror jag. Jag tror inte när jag precis har spelat igenom det betalar fullpris den 27 januari när det släpps. Utan jag kan tänka, har man lite flyt så kan det ju faktiskt ha gått ner i prisen lite till sommaren när det blir de här reorna hit och dit. Och man kan spara några hundralappar då. Och då kan det bli ett sånt sommarspel för regniga dagar på semestern som alltid dyker upp. Japp.
Ja, jag vill nog köpa det på release. För jag är ju nu sugen på att köra igenom första.
Ja, jag förstår.
Men att jag kanske kör New Game Plus eller någonting.
Just det. Såklart.
För då har man ju låst upp en ny direkt bland annat.
Ja, precis.
Men jag ska nog försöka hålla mig, eller ja, i och för sig, jag har inga problem att köra igenom ett spel två gånger på raken så sätt. Så att jag skulle ju kunna köra igenom första bara för att ha känslan inne så att jag... Det, för det kan göra att jag uppskattar remaken mer på något sätt. Samma med Resident Evil 2-remaken. Den körde igenom kanske två gånger i följd av varandra. Eller om det var tre. Och det var Resident Evil 7 jag körde två. Sen så körde jag originalet till PS1. Fast, nej, till PC var det. Men det är samma spel. Och ändå liksom, ja, men jag uppskattar ändå det här också. Bara för att det nya är bättre. Om vi ska jämföra med dagens mått bett.
Ja, just det.
Så är det gamla ändå inte dåligt så länge man kan förbi
tankkontrollerna.
Det har sin charm.
Ja, det har du ju verkligen. Jag tror att jag skulle inte klara den frustrationen, tror jag, faktiskt, idag. Och jag har inte spelat remaken heller för den delen. Men det, ja.
Men nu när du har kört Dead Space så kanske det är det som är nästa projekt då. För det är ju liknande. Jag tror att Dead Space gjorde Resident Evil bättre.
Ja, det tror jag absolut att det kan ha gjort. Det är en intressant idé faktiskt.
För Resident Evil 4 är ju ett kanonbra spel. På alla sätt och vis. Femman är också helt okej. Men Dead Space gjorde det som man skulle ha gjort redan i Resident Evil 4 med kontrollerna.
Ja, exakt.
Att,
absolut.
Ja, det är så här det skulle ha varit och det hade man kunnat lösa på GameCube som det kom i början. Man hade kunnat göra det så här att du kan gå samtidigt som du siktar, även om du inte kan gå lika fort så kan du ändå röra på dig samtidigt. Ja, och jag tror att Resident Evil hade inte blivit så bra som det är nu om Dead Space inte hade kommit.
Nej. Jag håller med. Hade aldrig kommit på den tanken själv, men nu när jag säger det så lät det som att du verkligen har rätt.
Så jag tror de lärde sig någonting från det och det är nog därför som Resident Evil 7 blev så bra. Sen är ju det första person.
Ja.
Men jag tror nog att de fattade nog efter ett tag att vi behöver nog göra det här efter... Vi måste gå tillbaka till rötterna.
Ja,
precis. Det som gjorde serien bra från början. Även om jag gillade Resident Evil 6 så är det ju inte i närheten av de andra i serien.
Nej, det är det inte.
Femman och sexan skulle jag väl egentligen säga. Jag gillar dem, men det är inte Resident Evil.
Ja, nej, men som sagt var, jag gillar faktiskt sexan också och tyckte att det var rätt kul att köra igenom. Sen kom jag ju till en sån här gräns typ där jag kände att nej, nu räcker det. För jag vet att jag fick för mig att jag skulle skaffa Platinum på det. Och då använde jag, för att hitta alla de här blåa sakerna man ska skjuta sönder, så använde jag ju guide då och tänkte, det här kommer gå bra. Men sen insåg jag hur mycket jag skulle behöva grinda vissa baser och komma upp i tillräckligt mycket guld eller tillräckligt mycket pengar. Och då kände jag, nej, så kul är inte det här spelet.
Det är ett problem med achievements och trophies, att det är många sådana där som går ut på att de bara ska vara jävligt envis.
Ja, precis.
Och det bidrar inte till spelupplevelsen, tycker jag.
Nej, det tycker inte jag heller.
Det gör bara att du kommer att spela spelet längre naturligtvis. Men det är ju inte så att speltillverkaren tjänar mer pengar på att du lägger mer tid på spelet som ett socialt medium.
Mm.
De tjänar ju pengar på att du redan har köpt ditt exemplar.
Ja, exakt.
Och då är det väl mer rimligt att du får achievements för att du spelar spelet, inte för att du gör en jävla massa besvärliga saker som inte har så mycket med vad spelet går ut på att göra.
Nej, du håller med.
Jag var inte ens i tanke på att ta Platinum på det.
Yes. Ja, är vi klara där med Dead Space slash Resident Evil-snack?
Ja, är du klar så är vi klara.
Ja, men bra. Jag känner att jag har sagt det jag ville säga.
Och apropå det här då, ja, men den måste jag nog ta tag i någon gång. Den måste jag ta tag i någon gång. Jag ger ju Evelina cred för det här, för det var hon som tog initiativet eftersom jag är slö med sånt där. Det händer, men det tar tid. Men jag såg faktiskt The Batman nu äntligen.
Ja, just det.
Jag har haft elever som har frågat mig nästan ett år. Har du sett The Batman än? Nej, inte än, men jag ska ta tag i den. Dra åt helvete vad bra den var.
Ja, den är riktigt pass faktiskt.
Jag tycker att det är en av de absolut bästa Batman-filmerna.
Absolut, det håller jag med dig om. Sen känner jag ju att jag har ju, som fan av Batman, så tycker jag väl att ganska många av dem är faktiskt ganska bra.
Ja, ja.
Jag vet att några av de här där Ben Affleck spelar Batman, att de filmerna får väldigt, väldigt mycket skit. Jag kanske inte tycker att de är riktigt så katastrofala. Jag tycker inte att de är på Batman Forever och Batman och Robin-nivå riktigt.
Nej.
Sen är de ju... Han Zack Snyder sätter ju sin prägel på dem på gott och ont liksom. Men det som jag tycker att han lyckades bäst med, det var väl så fort Batman var med, i alla fall. Så det, men det är klart, om man tänker på den som heter bara Batman och Batman Returns. Jättebra filmer båda två. Och sen är den filmerna bra, och sen är den här bra. Och så kan man då försöka sortera in, var är den här? Är det den bästa? Är det den näst bästa? Är den trea? Då tror jag så att det skulle vara lite olika från gång till gång för min del, vilken jag egentligen tycker är bäst. Så.
Om man skulle tänka film med ett liksom bra narrativ. Om vi tänker så då. Det här är inte nödvändigtvis vad jag personligen tycker, men om vi ska se den som en film med ett narrativ med en spännande konflikt och hur man ska ta sig an den och så vidare. Och så tycker jag nog att den här är bäst.
Ja, okej. Okay. Intressant.
För om vi kollar på Batman Begins och The Dark Knight, de är ju bra filmer, men de förlitar sig också väldigt mycket på att det är mycket action och explosioner och sånt. Och det vet ju ni som lyssnar på den här podden att sånt går ju jag igång på.
Ja, visst.
Men om man ska se det mer vid film så tycker jag att den här har så mycket mer. Den har ett mer potentiellt djup och att man får vara med karaktären på ett helt annat sätt än vad du får i de andra Batman-filmerna. Nolan gör ju det bra med att det finns ett djup i Bruce Wayne och Batman. Men det här känns mer trovärdigt i det universumet, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Och att han dessutom, det lyser mer igenom vad Batmans motiv är i den här.
Ja, just det.
Att han är ju ändå, han är ju där för att bekämpa brott. Ja. Inte för att slåss som en superhjälte.
Ja, intressant.
Och det spåret gillade jag väldigt mycket med The Batman.
Ja, gött.
Och att han dessutom fepplar en del. Han är ju, de nämner väl i filmen, men vi har bara gjort det i 2 år typ. Han har väl varit Batman i 2 år. Så han har inte riktigt, och man ser också att han är i en upplärningsfas där.
Ja, verkligen. Verkligen.
Hela den här brottlösningsgrejen, alltså liksom om man säger detektivarbete eller polisarbetet, det har han koll på för att han sitter på antagligen jättemånga liksom teoretiska kunskaper, framförallt vad det gäller att lösa gåtor. Han har hört dem förut och så vidare och så vidare. Men när det kommer att planera flykt eller att slåss mot fiender, han har inte så mycket erfarenhet där än.
Nej.
Han har ju mycket liksom, ska man säga, förnuftig erfarenhet. Man har inte det fysiska liksom.
Nej, just det.
Som när han ska glidflyga ner från poliserna där och så ska han haka fast sig och sätta, utlösa sin fallskärm eller vad det är.
Mm,
och liksom slår sig så in i helvete. Det tyckte jag var roligt.
Ja, det kan man väl lugnt. Ja. Och att han också, när han kommer upp på avsatsen där uppe på taket, att han att han blir lite så här, jävlar vad högt det är. Nästan som att han är lite höjdrädd.
Ja, så han är inte liksom som en superhjälte som att okej, nu kommer poliserna, nu flyger jag bara härifrån och löser allting. Utan det känns verkligen som att han måste hela tiden tänka efter och liksom fatta beslut. Och att det är snabba beslut och ibland så går det bra. Och ibland kan det vara en bra tanke, men det kanske krävs lite mer erfarenhet om man ska få det att funka.
Och absolut.
Det gillade jag. Det ger ett djup till karaktären på ett sätt som jag inte riktigt tycker att man har fått se de andra filmerna. Då är han superhjälten Batman. Här är han personen Batman. Det tilltalade mig mer.
Mm. Det var ju lite det här jag pratade om, att det var väl redan förra eller 2 veckor sedan. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jo, förra veckan var det såklart. När jag pratade om The Batman lite. Att jag också tycker, som du har varit inne på det med lösa brott, att han verkligen är en detektiv. Mm. Det är väl lite det du säger, tänker jag också. Ja. Mm. Som det kommer fram väldigt, väldigt bra.
Mm. Och då är ju också Riddler som skurk perfekt för den typen av Batman.
Mm. Det är väl också väldigt bra porträtterat, en person som inte mår något vidare. Han är sjuk, den jäveln.
Ja. Det kan man väl lugnt säga.
Ja. Men jag gillar den karaktären jättemycket. En sån här fråga till den när du har sett den, och för andra gången det här avsnittet är spoiler alert då, men eftersom jag outade det här redan förra veckan så kör jag bara på nu. Att Jokern uppenbarligen redan sitter inne.
Mm.
Tror du, jag vet ju, det finns ju en bortklippt scen som finns med Jokern som inte kom med i filmen.
Mm.
Han skulle gått och pratat med honom lite som han Hannibal Lecter fungerar i När lammen tystnar till exempel, att han nästan blir lite rådgivare.
Mm.
Uppfattar du det som bara en sån här grej? Är det Batman som har satt dit honom redan? Eller tror du att det bara är en karaktär som alltid har suttit där, så att säga? Har de en relation, tror du? Nu när den scenen inte är med, där de står och pratar med varandra.
Jag fick faktiskt inte den uppfattningen.
Nej, det får man ju inte nu när scenen är bortklippt. Men jag tänker, hade det varit så att han faktiskt gick och pratade med Jokern för att få lite tips. Vad är det här för karaktär? Hur ser du på det här? Mm. Då hade jag ju liksom fått en annan känsla att det är no- att han har redan har satt dit honom under sina första två år, så att säga.
För den känslan jag får ju att Batman är så pass oerfaren, i alla fall som Batman, att det känns som att det skulle inte vara trovärdigt att han har tagit in en sån ärkeskurk som Jokern, som ändå har hållit på så mycket och som inte har några tyglar överhuvudtaget eller egentligen något större motiv med att skapa kaos. Det känns inte som att den Batman vi får se i The Batman skulle vara kapabel till den typen av skurken.
Nej. Och just därför så tror jag att det är därför den scenen inte är med i filmen. Mm. För att det hade inte känts trovärdigt.
Nej.
Det tror jag du har helt rätt i. Ja.
Och sen kommer ju frågan, hur skulle då Gotham-polisen kunna fånga honom? Men det kanske de har.
Mm.
För att de är ju fler. Eller någonting, jag vet inte. Det är skitsamma. Mm. Men det känns inte som att den Batman är där än.
Nej. Och så får vi se då. Det är kul att jag såg nyheten att nu har den... Man har ju förstått att det skulle komma en rulle till, naturligtvis. Man gör ju alltid flera rullar idag när man börjar en sån här. Men nu har den officiellt i alla fall fått grönt ljus, kan man säga.
Mm.
Och det är ju ändå intressant, tycker jag. Även om man kan tycka... Kommer man från och med nu, kommer det alltid finnas en trilogi med Batman-filmer nu för tiden? Så att det liksom alltid kommer bara på. Så om 10 år så är det dags igen med en ny Batman. Alltså det känns som det kommer aldrig ta slut. Det är som en zombiefilm. Det kommer alltid komma.
James Bond har inte ensamrätten på att en karaktär som gestaltas av alla möjliga olika skådespelare beroende på vilken tid man befinner sig i.
Just det.
Nu är det så att James Bond är inte det här spännande. Åh, vem ska vara Bond nu? Det, lite så är det ju naturligtvis, att man undrar vem det ska vara.
Mm.
Men det här känns som att det här kan ju vara med alla typer av karaktärer nu. Det är ingen typisk Bond-grej längre. Om du förstår vad jag menar.
Exakt. Ja, jag förstår.
Vem ska bli Spider-Man nu när Tom Holland har blivit för gammal till exempel, eller vill göra något annat? Eller? Vem är Batman efter Pattinson? Vem är... inte fan vet jag, år efter Chris Hemsworth.
Precis. Men nu verkar det faktiskt, om man ska säga så här då, bara för att slänga ut lite, det börjar ju röra på sig med vem det ska bli Bond nu. Och det verkar ju se ut att kunna bli han som heter Aaron Taylor Johnson, om du vet vem det är.
Jag har ju läst den här nyheten, men är det han som spelar Scarecrow i Batman Begins? Är det han det tal på fortfarande? Nej, det är en annan nu.
Ja, nej, det är den här personen jag pratar om. Han spelar huvudfilmen Kick-Ass.
Just det. Men de hade väl funderat på han som var Scarecrow. Jag glömmer ju vad han heter och ändå fick bara den frågan med på TP när jag spelade det senast.
Ja, nej, jag kommer inte heller ihåg.
Han har ett otippat namn.
Ja, det har han verkligen. Han heter... skitsamma. Ja, Cillian Murphy.
Så är det.
Mm. Ja. Det blir nog bra oavsett. Jag tycker att de flesta Bond är ganska bra faktiskt.
Det finns ett underhållningsvärde i dem.
Ja, verkligen. Tänkte jag som skådisar, så tycker jag faktiskt att vem är bäst, vem är hit och dit. Jag tycker att de är ganska bra allihop. Utom den där pajsaren som bara gjorde en film då.
Jag har dock lite svårt på ett sätt att se Pierce Brosnan som Bond. På pappret så är han ju perfekt, men det är någonting som känns, får honom att inte kännas som Bond för mig. Jag vet inte vad det är.
Han är inte tillräckligt snygg.
Det är inte det. Jag vet inte vad det är riktigt. Det kanske är att han känns inte som en hemlig agent i en actionfilm.
Så kan det vara.
Det kanske bara är så jävla enkelt.
Mm, antagligen.
Han känns mer som en dramaskådis som ska vara någon snygg medelålders gubbe som någon ensamstående mamma blir kär i grej. En sån person, en sån karaktärskådis känns han mer som än en Bond.
Mm.
Ändå så tycker jag att de filmerna, nu var det länge sedan som fan jag såg dem där. Men de funkade ju. Och de blev ju jättepoppis när GoldenEye 1964 kom, i alla fall bland oss 12-åringar på den tiden. Då var det ju skitcoolt med Bond.
Ja. Bra.
Och jag vet ju att man ska säga att Sean Connery är bästa Bond med. Jag håller med dig. Alla har väl varit en bra Bond egentligen. Det är ju karaktären.
Mm. Sen är det så här också. Man på något vis utvecklas ju som person också. Hur jävla löjligt det än låter att säga. Nästan lite klyschigt. Men jag älskade ju Roger Moore när jag var... börjat titta på de Bond 12-årsåldern där. Mm. Nu kan jag ju tycka att de idag blir lite för science fiction-aktiga och nästan lite, det blir så mycket humor att de nästan blir lite barnsliga.
Mm.
Så den kanske jag har lämnat lite, även om jag fortfarande tycker att några av hans filmer är väldigt, väldigt, ja, men det blir en sån, det är verkligen hans Bond i de filmerna, så det blir ändå lite roligt tycker jag.
Men han tycker jag känns extremt Bond-kompatibel.
Ja, det gör han.
Han ser ut och för sig lite grann som man tänker att James Bond skulle göra.
Mm.
Han har det i, inte vet jag, i benet.
Ja. Ja, jag håller med.
Ja, men ja, det ska bli spännande vad det blir för typ av Bond, för jag upplevde ju Daniel Craig Bond som väldigt maxade actionmässigt.
Mm. Och väldigt, väldigt nedtonade såna här Bond-prylar med klockor och hela den där biten.
Mm.
Mer realistiska kan man väl nästan säga då.
Ja, för vi har en jävla massa gadgets i vår vardag idag, så att man blir inte så imponerad av sånt nu.
Nej.
Om du förstår vad jag menar.
Ja, nej, nej, men det är exakt därför. Och det tror jag när han träffar den här Q i någon film och får en liten låda, Daniel Craig's Bond, och så man öppnar den där och så ligger det bara en pistol i den. Och så säger han ju någon kommentar, jaha, bara en vanlig pistol. Och då svarar ju Q någonting i stil med, ja, det där andra håller andra på mig idag. Att de driver lite med det själva. Att ja.
Ja, oh, för fasen. Jag blir nästan sugen på att se dem där. Casino Royale var ju kanon.
Ja, den är riktigt, riktigt vass.
Och sen var det någon vi såg på bio som jag tyckte var kul för att det var sånt jävla ös hela tiden.
Men vi såg den va, som den där tyske slash österrike skådelsen är med i, va, som har varit med i en del Tarantino-rullar.
Ja, exakt.
Christoph Waltz.
Japp. Yep.
Mm, och det är... Ja, skitsamma. Jag kommer fan inte på vad han heter.
Nej. Ja. Hade jag bara fått se honom i fler filmer skulle han potentiellt
Spectre
kunna vara...
Spectre heter den.
Så heter den, ja. Om jag hade fått sett Christoph Waltz i fler filmer så skulle han ju potentiellt kunna bli min absoluta favoritskådis genom tiderna. För
ja, han är riktigt,
han är
riktigt bra. Ja, verkligen. Verkligen.
Han har ett bra face för alla sina karaktärer.
Mm.
Jag vet inte hur han gör. Det är ju inte Jim Carrey modellera facet han har. Han bara
Nej,
funkar bra.
Nej, men ja. Han är väl väldigt, väldigt bra på att liksom var på gränsen till att bli parodisk nästan. Men han klarar sig liksom, det tycker jag.
Han är bra på att vara lågaffektiv och skitläskig eller skitmysig på samma gång.
Mm. Ja, men jag vet att han i den här Tarantino-rullen när han spelar nazist. Han ska väl använda uttrycket bingo. Men då tror jag att han säger that's a bingo, typ så. Och det skulle ju kunna bli nästan lite Jim Carrey som Ace Ventura när han säger det. Men han är ju så skicklig på att liksom lägga sig på rätt nivå där. Det tycker jag är intressant.
Någon som inte har funny bones som ska vara lite rolig bara för att han är läskig.
Jaha.
Det känns som att han har räknat ut varenda steg i hur det ska framstå när han gör så. Ja, det är riktigt bra skit.
Ja, så är det.
Har du några mer sådana här skojiga tankar eller sådär som du kom på att ja, men du, det här.
Angående vad som helst. Eller
angående vad som helst.
Ja, då skulle jag vilja prata någonting som jag faktiskt har sett idag och igår.
Mm.
Det blir väl lite det här med som vi pratade om, retro hit och dit, så, och vad som kan vara retro. Du sa PlayStation 2, och jag skulle säga, tycker du att första Xboxen är retro? Den är ju från liksom samma generation trots allt, men känns inte retro på samma sätt. Jag vet inte varför, men
jag tror nog att där man skulle kunna dra någon form av gräns med retro och så där, det är väl arkitekturen i konsolerna, där Xboxen har liksom som en PC-design i sig.
Mm.
Man tänker moderkort, grafikkort, hårddisk, alltså den biten. Och det kanske PlayStation 2 hade också på ett sätt, men om man tittar i början på konsolerna kändes ju mer som att det här är för att ta hem arkadspelen.
Ja, just det.
Och då är de anpassade efter det på något sätt i hur de är uppbyggda. De känns inte så datoraktiga på det sättet. Det är klart, det finns väl någon processor och sådana där grejer, men inte på det sättet.
Mm.
Och första Xboxen hade ju en, vad man ska säga, modern PC-struktur i hur den var uppbyggd, som kanske GameCube och PS2 inte hade.
Mm.
Och därför känns den inte som en retrokonsol. Det känns som att den är början på det som kommer bli, eller som är standard idag.
Ja, just det.
Och då blir det inte retro om den ändå är uppbyggd på ett sätt som alla konsoler är gjorda idag.
Ja, bra.
Det är min spontana tanke.
Därför jag frågade det är nämligen att jag har på Xbox officiella YouTube-kanal tittat på dokumentären Power On, The Story of Xbox.
Mm.
Och den hade faktiskt den här känslan att det är uppdelat i 6 kapitel. De är ungefär 40 minuter långa styck.
Mm.
Och den var verkligen sån där, hinner jag en till innan jag går och lägger mig? Så kände jag igår. Mm. Jag tyckte att den var jätteintressant och kan rekommendera den jättemycket.
Jag älskar ju sådana filmer, så den vill jag se.
Just för att han hamnade i en sån där, när de pratar om hur världen såg ut när Xboxen lanserades och vad som fanns inom sociala medier, eller det här med vi använder Zoom nu och pratar på det här sättet. Och då de säger att när de lanserade Xbox Live ett år efter första Xboxen hade kommit, var det med ett headset till exempel, att man skulle kunna sitta och prata med varandra. Och de säger att ja, det låter inte så märkvärdigt idag. Men de säger också, det här var innan Skype fanns. Så de var så oerhört tidiga med det här att prata med någon över internet på det sättet. Jag bara sa, fan, Skype hade inte kommit när Xbox Live kom.
Du kunde ju göra med PC, och det är väl också det som var spännande med Xbox. Och den gjorde grejer som du annars gjorde med en PC, som Xbox Live, att du spelade online. Det kunde du visserligen göra med PlayStation 2 och Dreamcast dessförinnan. Mm. Men Xbox gjorde det bra och gjorde det till en standard. Och att prata i headset, jag vet inte fastän vad kom för det. Ventrilo fanns ju ett program som man kunde använda.
Precis,
och sen
men
Roger Wilco fanns ju också.
Mm. Men just att det blev ju en sån explosion i och med just Xbox Live och spela online. Att de insåg tydligen att det är här vi kan sticka ut. Vi kommer vara först. Som du säger, det gick möjligtvis på PlayStation 2, men det fanns ju liksom ingen... Det fanns ingen plattform på PlayStation på det sättet.
Det fanns knappt något utbud med spel där du kunde spela online dessutom.
Nej.
Några stycken det liksom fanns det såklart.
En väldigt, väldigt intressant dokumentär att se. Ja, den börjar väl år 99, så är det ungefär. Och sen kom ju Xboxen där 2000-2001 typ ish. 2000. Mm. Så att det liksom blev... Ja, det är bara... Ja, det är trots allt, det är 22 år sedan. Men vilken annorlunda värld gaming var då. Och överlag med det här med internet och bredband och allt sånt. Att det bara hänt så oerhört mycket på de 20 åren.
Och vad jävligt surt att Sega ibland var före alla andra hela tiden med att komma på idéer, alltså redan på 90-talet, med att ladda hem spel digitalt och kunna spela. Eller koppla ett modem till en konsol och spela Quake online.
Ja. Ja, det är häftigt.
Och så låg de hela tiden flera år före konsumenten, får vi väl ändå säga. Det fanns synd alltså.
Ja, det är otroligt egentligen.
Men de teamade ju upp ganska
bara
tidigt.
Bara så nära men ändå så långt ifrån på något sätt som Sega var där med ett par konsoler kanske.
Men det var väl för att det ballade ur med alla de här extra tillbehören till Mega Drive. Om du tittar på Sega 32X till exempel. Den kommer och ska vara så att du kan spela riktigt snygga spel. För det var ju mycket fokus på grafik där från övergången till från 2D till 3D där på 90-talet. Och Nintendo med sin gamla svettiga Super Nintendo bara Donkey Kong Country. Och bara där krossade liksom hela skiten.
Ja.
Plus att Sega hade redan ett 32-bitar på gång.
Mm.
Men de var hela tiden lite för snabba så marknaden hängde liksom inte riktigt med. Och det blir ju dyrt också.
Mm.
Och då kommer Sony med sin och bara säger ja, $299. Och där så vann de hela marknaden i princip.
Ja.
Från Sega ja, i alla fall.
Mm.
Så det är ju tragiskt. Men Microsoft lyckades och får att funka. Men det är väl också för att Microsoft kan ju riska. De har väl inte tjänat en krona på en enda konsol. Typ.
Ja. Precis. Och sen det här som jag tycker är så...
Det som är Embracer här i Karlstad. Han kan ju köpa upp allting.
Mm.
Det är helt sanslöst.
Mm.
Och kul.
Men som jag också, ja, verkligen. Men som jag också gillar med den här historien att jag känner också att jag blev lite upprörd på ett sätt när jag satt och kollade på det här. Men när de är med och berättar om Bill Gates och de här Steve Ballmer och alla de här som startar upp Xbox. Mm. Jag bara känner, varför kommer jag aldrig att få jobba på ett sånt ställe? Det var bara en sån här fascinerande. Det är ju med en del ur att den här Red Ring of Death-grejen, där de till slut, ja, för att inte tappa förtroendet totalt, vi kommer att behöva, alla som vill skicka sin Xbox 360 till oss kommer att få den reparerad gratis.
Mm.
Så räknar de på det här och han, chefen för Xbox just då, gick in till Steve Ballmer och sa: jag behöver $1.5 miljard för att få här. Och de bara säger: ja visst, kör.
Det är det som är så nice. De har så mycket pengar så de kan riska hur mycket som helst. Det är ju samma med Game Pass idag.
Mm.
Eller att de säljer Series X utan att egentligen tjäna någonting på själva konsolen. Men det tror jag inte de gjorde på första Xbox heller. 360 vet jag inte, och inte One heller. Men de behöver liksom inte oroa sig, för de har det är ett sånt jävulskt stort varumärke, Microsoft. Mm.
Det är helt otroligt, naturligtvis. Och jag tror att det, när man ser hur folk pratar ibland, jag tror att det inte alltid man tänker på hur stora de är, liksom. Det är egentligen det enda de inte har lyckats med, en marknad som de inte får ta del av. Det är den här smartphone-marknaden.
Ja.
Det blev ju faktiskt misslyckat, vilket egentligen är helt obegripligt att det blir. Varför inte vi har telefoner idag som kör Windows allihop? Utan att det är andra. Men den har de ju inte varit intresserade av heller. Jag vet inte riktigt vad det beror på.
Men är det för att Android är som en Windows-motsvarighet i smartphone-världen då?
Ja, kanske. Antagligen. Men liksom så här, när det tåget gick... Det är just det, de hade kunnat ta sig in på den i stort sett hur lätt som helst. Jag vet, det fanns ju de här telefonerna som körde. Jag hade någon Samsung som jag vann i en tävling. Samsung Omnia tror jag den hette. Ja, det var ju Windows på den.
Mm.
Men det var ju fortfarande så där att man var tvungen att använda en penna på touchscreenen. Det var ju innan iPhone kom.
Ja, som de här pocket-PC som man kunde köpa för...
Ungefär.
För vi vet inte hur många år sedan. 20 år sedan.
Ja, den här. När kom Samsung i900? Den vann jag alltså 2008.
Ja. Ett år efter iPhone då?
Ja, precis. Där är liksom när den kom och förändrade allting.
För då vet jag att det var ganska många
Windows Mobile körde den.
Sen var det ju en del sådana som sålde många telefoner med touchskärm, men det var ju precis som en vanlig mobiltelefon med knappar, bara att du hade en touchskärm alla Nintendo DS istället.
Mm, just det. Just det.
För det kommer att jag hade, för jag ville inte ha en smartphone, för det kändes overkill, så att men jag gillade, jag ville ändå ha lite teknikutveckling, men
ja.
Så fick jag en iPhone med ett mobilabonnemang och då bytte jag.
Mm.
Och sen har jag haft smarttelefon sedan dess. Och kan inte begripa hur jag inte tänkte varför. Ja, det är klart man vill ha det.
Ja, det är klart.
Men det var länge sedan jag hade iPhone.
Ja, det
iPhone 4S var min senaste iPhone.
Ja, jävlar, då har det hänt mycket med andra ord.
Ja, det har väl nästan kommit 10 modeller till efter det.
Ja. Ja, det kom igenom året, så när kom den där fyran så är det ju...
Men jag provade att känna lite på den senaste iPhonen när jag var inne i sån här phone house och tänkte, men är det dags att byta telefon snart? Det är det nog inte. Mm. Men jag ville ändå testa och den kändes jävligt nice. Var bra skärm och grejer. Jag tyckte den var trevlig. Ja. Tills jag testade Samsung Galaxy Fold.
Ja. Ja.
Men jag kommer inte köpa någon av dem. Inte nu.
Nej. Jag kommer att ha min så länge det bara går nu. Jag tycker att den funkar kanon än så länge. Så jag väntar faktiskt.
Ja, men jag känner samma här.
Nej, men alltså det är så här. I år, i oktober, har jag haft den i 2 år. Så jag har ju absolut ingen anledning att byta telefon just nu. Tänker till och med att jag borde försöka ha den i minst 3 år.
Jag har haft min... vad heter den? Galaxy Note sen 2019.
Ja. Gött.
Och den funkar fortfarande kanonbra. Till och med batteriet är bra.
Mm. Ja, men jag tycker mitt batteri hänger i här, får jag ändå säga. Sen kan jag väl känna så här att just med iPhone i alla fall, hur det är med Samsung och de här Google-telefonerna, det låter jag vara osagt. Men jag tycker i stort sett ganska många år nu, när man har tittat på det här eventet som Apple brukar ha, som jag alltid tycker om att se på för att det är så apsnyggt gjort, så blir jag ändå lite så här, ja, det är en bättre kamera igen, den är lite snabbare, det är ett A15-chip istället som är 3 gånger så snabb som den förra året, men det är liksom det här, den kommer inte med någonting som gör att jag vill kasta mig över den. Så jag undrar vad som kommer i en telefon härnäst som liksom blir det nästa stora grej. Det måste ju ha någonting som har med AI att göra, för det har ju här, alltså slutet på förra året med AI som ritar bilder, AI som skriver texter, det tog ju ett sånt sanslöst jävla kliv framåt. Så jag undrar hur det där ser ut om bara 2-3 år.
Fan, en del av mig hoppas att de bromsar den här skiten.
Mm. Ja, men du vet, jag frågar ju så här. Så jag tycker det är så jävla roligt. Jag var här igår som jag bad den här AI-chatten att berätta om Tjernobyl-olyckan.
Mm.
Och sen skriver han ju så här det sista. Det är också viktigt att komma ihåg att det har hänt kärnkraftsolyckor som är betydligt värre än Tjernobyl efteråt. Jag tänkte, ja, nu ska vi se här. Ja, men kan du berätta om några sådana olyckor då? Man kan ju fortsätta diskutera. Ja, men jag har dem här som exempel. Jag sa, nej, men det där stämmer ju inte. De är ju inte på samma skala liksom.
Nej. Alltså,
nej, du har faktiskt rätt. Ursäkta att jag hade fel. Det ska jag komma ihåg till nästa gång. Liksom att det känns verkligen som att man pratar med någon. Det är helt bizarrt.
Fatta vad singelhushållen skulle öka.
Ja.
Nej, men jag tänker ju så här, AI som gör bilder. Jag tänker... Fan vad piss det kommer att bli för copyright-innehavare och konstnärer.
Mm. Ja, verkligen. Min kompis Svante, han jämförde det väl så här. Tänk rullande bandet på bilar. Det finns ju fortfarande vissa väldigt exklusiva, snygga, bästa bilarna som görs mycket för hand med detaljer och sånt. Men det som folk använder mest, det är ju robotar som bygger.
Jaja.
Så kommer det väl bli med mycket. Med bilder och sånt också. Det är klart att Lars Lerin kommer ha en jävla status som konstnär. Men om jag skriver en fantasybok och jag vill ha en drake på omslaget, då kommer inte jag höra av mig till någon. Kan du rita det här? Ja, det kan jag. Jag tar 10 000 för det. Inga problem. Det kan väl en AI göra i framtiden. Alltså det här generisk. För det är den ju trots allt fortfarande, att den hämtar ju någonting som redan finns och gör en egen version av det. Men just det här, jag tänker också skivomslag. Ganska små band. De kan väl göra ett omslag med en...
Ja, här skulle jag nog bryta in med att då anlitar jag nog hellre en, vad ska man säga, mindre konstnär.
Ja.
Som gör
och
det.
Och det är ju så. Det är jättefint att du säger det, men jag är inte säker på att så många kommer göra så.
Ja, det, är inte för, det är inte för att det ska vara fint eller för att det ska vara trevligt. Det är inte bara för att vara lojal med konstnärer, men det är att du får ju inte någon känsla med en AI, och är det dessutom små justeringar att ja, men skulle du kunna fixa det här och det här och det här, då kan ju de justera det i bilden på ett annat sätt. Jag vill nog ha mänskliga händer. Det är väl lite samma som att snart så finns det så bra emulering av till exempel gitarrer att du behöver inte lära dig spela gitarr, för du har ja, det finns ju sådana pluggar redan. Jag har ju en, men som jag aldrig har använt. Men det eller att jag använder det här programmet Easy Drummer till exempel när jag ska spela in trumspår, för att jag kan inte spela trummor själv.
Nej.
Men de trumspåren jag använder är ju faktiskt spelade av människor.
Mm.
För den dynamiken, oavsett om det är handmålat eller om det är musik, dynamiken kan du inte efterskapa med en robot.
Nej, men undra hur det är om 10 år. Hur bra den har blivit då. Lite så kan jag ju tänka ibland.
Det finns en oberäknelighet i människan, och som man kanske också kan känna som människa på ett sätt som jag tror det kommer bli väldigt svårt att apa efter digitalt.
Ja.
Även om jag tycker att det är coolt om man kommer att kunna utnyttja det till så himla många bra grejer, bara det inte blir en standard.
Mm. Just det.
Som folk vänder sig till, för att det är... Om jag skulle vara en sån här typisk gringubbe som hela tiden ska domedagsprofetia av mig. Men...
Ja.
Då kommer vi ha AI som sällskap till slut.
Ja, den möjligheten kommer säkert att finnas.
Och det kommer vi ju inte må bra av, för att vi är definitivt inte utvecklade för det som art.
Nej.
Om Nej. Vi skulle ge människan, säg 100-200 000 år, då kanske vi skulle kunna anpassa oss efter det på något sätt. Men just nu, alltså... Om det här skulle göra, om vi tänker då som AI, som någon artificiell intelligens, som du säger, vi kan ha en diskussion.
Ja.
Jag tror att den psykiska ohälsan, och kanske också så långt att psykosomatiska symptom och sånt, det skulle ju skjuta upp i höjden.
Ja,
bara nu, från 80-talet fram till idag, så har ju psykosomatiska symptom har ju tvådubblats. Och depressionerna har ju ökat med, vad är det, 70% hos unga vuxna och 100% hos barn och unga, eller om det är tvärtom. För att dels, det finns ju jättemånga faktorer, men vi träffas inte så mycket IRL. Sen är det jättebra, tycker jag, med digital teknik, att vi kan ha kontakt digitalt. Du och jag har ju det nu när vi spelar in podden till exempel.
Ja, exakt.
Även fast vi egentligen inte behöver, men det är smidigt och man kan vara lite mer dynamisk med tiden och sådär.
Ja.
Men vi mår bra av andra människor i vår närvaro, oavsett om vi är introverta eller inte.
Ja, det är klart att vi gör. Ja, det är klart. Det får jag i mitt arbete, som jag tycker är kanon. Som jag skulle ha svårt att klara mig utan, faktiskt.
Och om jag då ska dra en parallell, jag tror nog att man får också en helt annan känsla av konst om den är skapad av en människa.
Mm. Som får det hoppas på att det är så, och att
diskutera och vara med en annan människa. Det är ju ett sätt att konst är ju ändå ett sätt att connecta eller berätta någonting.
Mm.
Och väcka känslor eller skapa gemenskap eller reaktioner eller känslor och sånt där. det får du inte ut på samma sätt med en AI. Den kommer nog aldrig kunna apa efter det om det nu inte är så att en dator eller vad det nu skulle vara får en mänsklig hjärna. Och vi vet alldeles för lite om vår hjärna att vi skulle kunna återskapa den digitalt. Mm. Vi är jävligt långt bort från det.
Ja, såklart är vi det. Jag tycker fortfarande att det är obehagligt liksom hur det kan bli.
Ja, och fascinerande.
Mm, ja, det är klart att det är. Men du vet, det är vissa sådana här saker jag tycker som jag tycker att den har gjort så jävla häftigt. Jag har provat att låta den skriva slogans till olika företag. Mm. Och då märkte jag att ja, det här gick att verka fram. De är ju bra, liksom. Men en sån här detalj, så jag, och nu det här är väl asbarnsligt. Men jag kunde inte låta bli. Jag hade provat så här, kameraföretag. Ja, men alltså, jag har gjort en tank efter så här. Vad ska det vara för slogan till den? Sen kunde jag inte låta bli. Om du får säga vad du vill, men jag skrev, ja, men vad kan man ha för slogan för en dildo?
Det behöver väl inte ett dataprogram för. Nej, det kan ju vi diskutera en hel eftermiddag.
Ja, ja, en hel eftermiddag, ja. Inte på 5 sekunder. Det är väl det som är skillnaden. Men
vi skulle kunna komma på hur många smörs på 5 sekunder, men vi skulle ju kunna hålla på konstant i en hel eftermiddag. Mm.
Ja, men det som han gjorde då, det var att han säger, nej, det här vill jag faktiskt inte göra. Det strider lite mot reglerna som finns för mig. Jag bara, okej. Men då tänkte jag så här, ja, jag ber om ursäkt, skrev jag då. Han sa, nej, det är ingen fara så. Jag förstår att du ville uppnå den humoristiska effekten av det här, men tänk på att inte fråga mig vad som helst. Jag just att han har sådana svar som blir så rimliga på något sätt. Jag tycker
som kan kännas spontana.
Jag tyckte att det var jävligt häftigt.
Nej, men jag tycker att det kan vara bra komplement, alltså i många avseenden.
Mm.
För det är helt för, men aldrig som ersättning för någonting.
Nej.
Robotar på ett rullband skulle jag inte jämföra med, för det är väl en ersättning för att det tror jag inte att man skulle må bra av som människa att bara sitta på ett rullband och knixa med saker.
Nej.
Alltså rent monotont.
Mm.
Det har man ju för fasen gjort hälsopsykologiska undersökningar, till exempel i butik, att man kanske inte ska sitta i kassa eller fylla på bara lagerhyllor eller butikshyllor, utan du måste variera dina arbetsuppgifter fram och tillbaka. Och om det skulle du kunna göra med människor, men en robot kan du ju ha att göra monotona saker utan att den på något sätt får någon serotoninbrist. Och det är ju bra. Eller höga halter kortisol eller vad fasen det nu skulle kunna vara som orsakare. För stressnivån och sjukskrivningen sjunker om du har varierande arbets... vad fan heter det? Mm. Uppdrag på ditt jobb. Vad heter det?
Ja, okej.
Okay. Helt...
Arbetsuppgifter typ,
ja,
menar du?
Precis.
Ja,
precis. Nu tappar jag ju ord här.
Ja.
Jag kanske blir stressad av tanken av AI, jag vet inte. Jag är inte rädd för AI.
Ja, antagligen. Nej.
Men... man måste också hitta vi behöver då kanske kolla mer på konkreta områden där vi faktiskt har nytta av det.
Mm.
Och då tror jag att det kan vara farligt att ersätta människor i alla fall när det gäller rent emotionella grejer i alla fall, eller konst.
Ja, just det.
Tänk om AI skulle börja göra spel.
Mm.
Zelda och Super Mario hade ju aldrig varit bra om det inte var för att det var en människa som hade en dröm och en vision om saker som skulle vara kul.
Det är kul att du säger det. Det här spelet High on Life som är skapat av Rick and Morty, ja, någon som är inblandad i den serien, finns på Game Pass. Skulle faktiskt tänka mig att spela igenom det. Det är lite småkul. Den har ju låtit en AI rita vissa texturer för att spara tid, som sen har använts i spelet. Byggnader och sånt där har han ritat upp.
Men där har vi ju faktiskt där kan vara ett komplement eller vara till hjälp. Mm. För texturer, tänker jag, är ju ingen aning, men det är ju ingenting du målar på frihand, kan jag tänka mig. Om det inte är liksom 8-bit eller 16-bits grafik så. Men om du ska ha texturer som är naturtrogna, så det är väl inte helt ovanligt att man har tagit en bild och sen lagt in på datorn digitalt och traceat på något sätt.
Mm. Nej, precis.
Jag tänker på Berge och bakgrunder i Final Fantasy 3 och Chrono Trigger och de spelen. Det känns ju väldigt mycket som är traceat eller som är digitala foton man har lagt över.
Mm. Ja, det är en häftig grej att diskutera i alla fall.
Det är jättehäftig grej att diskutera. Och det är också spännande på ett bra sätt att se vart man kan leda det. För det kan ju också vara så här, om en AI kan måla en tavla, det kanske inte är det som vi kommer använda AI till, men bara att vi vet att, att man kan få den att bli så pass bra att den kan göra sådana grejer. Fatta vilket potential det kan finnas till att göra saker som vi kanske inte skulle behöva sitta och traggla med.
Ja, exakt.
Som texturer.
Mm. Coolt är det i alla fall.
Karaktärsdesign skulle jag nog hellre vilja se att en människa gör, för att det ska ju ändå gestalta någon form av erfarenheter som ändå kommer ut i någon form av karaktär. Mm. Någon inre bild och en personlighet. Det kanske inte får en av AI, men texturer, absolut.
Ja. Det kommer bli häftigt att se vart det här tar vägen i alla fall, onekligen.
Verkligen.
Mm. Ja, har du någonting mer som du vill ta upp idag? Tror vi har hållit på en timme ungefär.
Ja, vi har hållit på en timme och 6 minuter.
Det ser man.
Jag kan spara det lilla jag tänkte på till en annan gång.
Mm.
Om det ens var något lite jag hade tänkt att ta upp. Det är väl en sån grej jag har i huvudet. Ja, det här skulle jag potentiellt kunna prata om, men det behöver jag inte. Jag tyckte vi har pratat om jävligt intressanta grejer ändå. Kanske mer intressant än om jag skulle prata om, ja, men jag har tittat lite på den här serien. Det säger inte mycket. Det är inte så mycket poddcontent. Jag sparar det till en annan gång och kanske få lite mer kött på bena eller någonting innan jag pratar om det. Så jag är nöjd.
Ja, gött. Men då får vi väl bara, som vi brukar, tacka så mycket för att ni fortsätter att lyssna på oss. Det är alltid trevligt att veta, tycker jag. Och höra av er och så vidare.
Jag vill tacka alla 3 gånger. Och ytterligare 3 gånger. Vi säger så här.